Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Amerikabrevet säsong 2, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Jag heter Fanny Reutersvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Linnea Larsdotter, skåningen som bott över hela världen, helst äter veganskt och är utbildad musikalartist. Linnea arbetar nu i New York som skådespelare och producent. Och så driver hon dessutom en filmfestival, Nordic International Film Festival i New York.
Men jag är ju en sån här fantastisk typisk skandinav som har mycket melankoli, det här ska alltid gärna vara lite dystert. Som jag brukar säga, jag brukar gilla filmer om jag mår lite sämre efter att jag har sett den än innan jag såg den. Då tycker jag att det är en jättebra film.
I det här avsnittet delar Linnea med sig av livet som multitaskande mångsysslare i filmbranschen. Hon berättar om skådespelaryrket i New York samt lite om hur det har format henne som person och vilka egenskaper som hon har utvecklat under sina år här. Det här är Amerikabrevet säsong 2. Välkomna!
Namnet är Linnea Larsdotter, bor i West Village, är skådespelare och filmproducent. Och så egenskapen. Det finns två som jag så måste välja mellan. Och den ena är nyfikenhet. Och den andra är hustle. Kan inte få ha två?
Jo, du får ha två. Kan du elaborera lite där? För det var ju två väldigt spännande egenskaper.
Ja, men nyfikenhet. Alltså det, om man inte tycker att världen är spännande så blir det ju väldigt tråkigt. Alltså man måste ju känna en nyfikenhet på människor, på situationer och liksom platser. Och sen hustle är ju nästan kanske, det kanske är mer en överlevnadsinstinkt kanske. Liksom att ingen annan kommer göra det åt mig, då kan jag lika göra det själv.
Superbra. Jag tänkte vi skulle blicka bakåt lite granna och därför tänkte jag fråga varför du drogs till skådespeleri och film och performance. Om du har några så här första tidiga minnen där du kände att så här, det här är min grej.
Ja, alltså jag började som folkmusiker jätteung. Jag tror jag var 8 när jag hade mitt första så här betalt jobb som folkmusiker. Så att kulturen och stå på scen och sånt har liksom funnits med hela tiden. Och sen hade jag ett stort sång- och dansintresse, så jag fick nys om en musikal när jag var 10 år som skulle sättas upp i Malmö. Och jag kommer att jag ringde själv till regissören och sa hej, finns det barnroller? I så fall vill jag komma på audition. Så från att jag var 10 så var jag inne ganska snabbt på det och gjorde musikal och sen så, ja, så hängde det kvar liksom i livet på något sätt.
Vad modigt då att lyfta telefonen och ringa när man är så ung.
Alltså jag var ju betydligt mer orädd då än nu. Det hade ju inte riktigt hänt idag. Det kan jag inte säga.
Vad sa de då när du ringde?
Jo, de välkomnade mig till audition och sa att vi har en roll. Så jag åkte in och provsjöng och så. Och sen så var det bara till att köra.
Gud, vad roligt. Men, hur länge har du bott i New York och hur kom det sig att du kom hit?
Oh, jag har bott här sedan 2009. Så det är ganska länge. Jag kom hit lite grann av en slump. Min partner kom in på en utbildning här som han hade haft lite ögonen på ganska länge. Jag hade inga som helst USA-planer, inga alls. Men så tänkte jag att då kan jag gick gärna haka på och se hur det känns och vara där ett tag. Så jag sökte en utbildning här också. Jag skulle ändå göra den här utbildningen, för att jag trodde jag skulle göra den i London. Så sökte jag den här istället och kom in, och sen så blev jag bara kvar. Ungefär.
Du började, som du sa då, din karriär som skådespelare och musikalartist. Berätta lite om den, liksom, om den banan, om din bakgrund inom det.
Ja, det tycker jag är jättespännande. För om man tittar på musikalartist som yrke, så i Sverige är musikalartist och skådespelare två helt olika genrer och helt olika yrken, medan här är de exakt samma. Här finns det exakt samma yrke, det är bara att du lägger till sång och dans. Vilket jag, det passar mig bättre att se det som en skådespelare som sjunger och dansar än som en separat karriärbana. Men alltså, musikal är otroligt trevligt. Jag var väldigt förtjust i det som ung. Jag såg musikaler på West End i London med familjen och fick liksom lite blodad tand. Det är en adrenalinkick för mig. Det är en adrenalinkick i den typen av performance på ett helt annat sätt än bara, om man säger, vanligt skådespeleri. Den här rushen. Liksom. Det är inte så ofta som man får i en pjäs att publiken står upp och skriker. Liksom. Så det är lite roligt.
Ja, nej, men det är sant. Är det, liksom, finns musikalscenen i Sverige? Hur ser den ut jämfört med New York?
Nu får jag vara lite så här politiskt korrekt här. För det jag har sett musikal i Sverige har kanske inte varit lika spännande som den världen som finns här. Man sätter ju inte upp lika mycket. Och dessutom så är allting översatt. Och jag har en liten iffy känsla med översatt material. Sen har jag väldigt goda vänner som jobbar med musikalbranschen i Sverige. Och det är inga fel på talangerna. Men materialet kanske inte alltid är så översättbart. Saker som går hem här eller går hem på en engelsk marknad kan ibland falla lite platt på svenska.
Det är en orättvis fråga också, för New York är känd för sina musikaler. Folk reser hit liksom från hela världen för att titta på musikal. Så det är klart att det är en stor skillnad.
Men det finns dålig kvalitet på Broadway också. Det finns shower här som jag tycker borde fundera på att göra en liten revamp kanske. Som har gått lite för länge. De går på gamla mönster liksom, för att det säljer biljetter och de har tappat lite konstformen i det. Så man ska inte dra allt över en kam. Bara för att det är Broadway heller liksom.
Vad är off-Broadway? Är det liksom, det är mindre pjäser då? Mindre populära pjäser?
Off-Broadway bestäms av antalet sittplatser i teatern. Men off-Broadway har man ju inte, eftersom det inte är lika många sittplatser, så kan de vara lite mer modiga med materialet. Så de tar lite mer risky liksom, material. Och vågar. Jag såg till exempel När lammen tystnar-musikalen, som är en komedi, och den var fantastisk. Den såg jag off-Broadway. Skulle aldrig funka på Broadway för den är för smal. Liksom. Men otroligt bra.
Och det är en komedi?
Det är en komedi. Alltså den är fantastisk. Den är fantastisk.
Det låter jättekul. Jag blir jättesugen på att se den. Men berätta om ditt så här, genombrott här. Eller första gången som du stod på scenen här i New York.
Ja, jag gick i musikalutbildning här. Har alltid varit lite grann så här. Man söker sin egen lycka på något sätt. Man försöker liksom inte att vänta på någon annans tillåtelse funkar inte riktigt för mig. För att jag tycker inte jag har tid till det. Och så jag började söka jobb redan innan jag hade tagit examen. Och hittade på typ så här Craigslist. Såna här galna, konstiga saker som jag gick in och sökte för. Och då fick jag min första musikal som heter Europa. Och den var underbart bizarr. Den var en science fiction rock komedi och absurd, helt absurd, men det var en stor känsla att liksom gå in, söka, få det liksom, som Linnea från Smygehamn i Skåne liksom, komma in och bli välkomnad in i teatercommunityn i New York. En stor känsla.
Ja, det måste ha varit jättehäftigt.
Ja, det var unikt, och jag har liksom vänner från den musikalen fortfarande som finns kvar i mitt liv, för att Man fick det bandet där och den här, det kändes som att okej, nu har New York sagt ja till mig. Och då så känner man en annan samhörighet nästan på en gång. Då var jag inte bara någon som gick hit och, eller åkte hit och gick i skola, utan det fanns en plats för mig här. Så det var viktigt, det var jätteviktigt, även om musikalen själv kanske inte var något mästerverk.
Nej, men då blev det ju Linnés skådespelaren liksom.
Ja.
En Linné-studenten. Så jag förstår att det måste ha varit en viktig en händelse, en stor händelse.
Ja, det var att man gick ju från liksom att ha drömmen till att leva den på något sätt. Även om det var en liksom miniversion.
Du har ju nyligen avslutat det här årets NIF-gala. Mm. Om vi byter lite ämne. Men vad är det? Kan du berätta lite om den?
Ja, NIF står för Nordic International Film Festival. Det är mitt kärleksbarn med filmbranschen. Den grundades av mig och min partner Johan för 5 år sedan. Och vi försöker lyfta nordisk film här. Det fanns liksom ett tomrum, känner jag. Och ville, det här är ett sånt här uttryck som folk använder alldeles för mycket, men ge tillbaka lite grann av den kunskapen som jag har samlat på mig här och ge den tillbaka till nordiska filmskapare som kanske tycker att en amerikansk marknad känns helt ogenomtränglig. Så det är lite grann vad vi försöker göra med NIF.
Vilka är det som, jag tänkte säga ställer ut, men det är kanske fel uttryck när man pratar om film. Men vilka är det som är med där? Vilka filmskapare? Är det ni som hittar dem eller anmäler dem sitt intresse till er att vara med?
Det är en blandning, nästan 50-50. De första åren så hade vi filmare som bara hittade oss. Man finns på olika plattformar på nätet där det finns, jag vet inte, tusentals filmfestivaler och så skickar filmskaparna in filmerna till oss. Men sen på de sista 2-3 åren har jag också börjat typ dammsuga andra filmfestivaler på titlar som jag tycker verkar väldigt, väldigt spännande. Och det är också på det sättet som man kan successivt höja nivån på de filmer man visar, för att det är samma typer av independent film på andra festivaler som vi vill visa. Och då så blir det nästan som ett nätverk att filmerna skickas mellan olika festivaler och screenas. Och vi är ju väldigt noga med att ingenting får ha gått på bio och ingenting får ha släppts, utan vi vill att ser man filmen på NIF så ser man den för första gången, så att det inte bara blir liksom skåpmat av det.
Vi pratade ju lite innan vi satt oss ner här om röda mattan, och nu tänker jag att jag äntligen får in den frågan. Jag såg lite bilder därifrån nu, för det var några veckor sedan som det var. Hur känns det att gå på röda mattan, och hur är den upplevelsen?
Ja, röda mattan är det är ju väldigt kul. Alltså det är ju kul att se filmskaparna och skådespelarna som kommer och besöker. De finner upp, jag brukar alltid prata med mitt team om att vi måste se till att de känner sig som stjärnor. Och alla andra år så har jag sett sjukt stressad ut på alla bilder på hela röda mattan, för jag har så mycket ansvar. Men så i år hade ett mycket större team, så då kunde jag slappna av lite mer. Och jag hade en stylist som köpte alla luckor med mig. Vi gick ut och shoppade tillsammans. Jag gav en ganska strikt budget och så fick vi hitta 5 olika outfits till de 5 olika dagarnas 5 olika röda mattor. Ja, det var galet. Men det såg bra ut, så att jag är väldigt tacksam för att hon ville jobba med mig i år.
Men du är en av huvudpersonerna där, kan man säga. Är det många som kommer att dra i dig då?
Ja, konstant. Det är därför det känns nästan lite tjatigt ibland på röda mattan, för att man är på så pass många bilder men med olika personer, så det känns nästan som man är sån här Madame Tussauds vaxdocka som alla tar bilder med liksom. Men det är ju väldigt kul, alltså det stödet man får från filmskapare och även vänner och folk i filmbranschen här som kommer och stöttar, det är ju faktiskt helt otroligt att så många hittar dit och så många tycker att det är värt att gå och klär upp sig och kommer och dricka lite vin med oss. Det är härligt.
Har den växt, eller hur mycket har den växt på de här åren den har hållit på?
Alltså den har vuxit något enormt, alltså vi har aldrig försökt pressa tillväxten på den, utan den växer helt organiskt, den växer för behovet växer, och den gick från 2 dagar till 3 dagar till 5 dagar bara för att det är så pass stort tryck, och vi har inte utökat antalet filmer för vi vill hålla kvaliteten väldigt hög, så jag screenar hellre färre filmer och bättre kvalitet, men vi har fått bättre screeningtimmar, bättre större sponsorer, bättre större filmskapare. Så den växer. Det är bara för oss att typ haka på. Jag får bara följa med. Den gör sin egen grej och jag ser bara till att göra det så bra som möjligt.
Du är även producent och driver ett produktionsbolag med din kille. Och hur kom du in på den banan?
Ja, jag låter ju smått schizofren. Hör jag själv så många hattar. Jo, produktionsbolaget startades av nödvändighet. Johan, som min partner heter, han skrev en långfilm. Det är svårt att som helt ny filmskapare och ny författare att övertyga andra om att det här är den filmen som måste göras. Så som med så mycket annat så är det, då gör vi det själva. Och då var jag tvungen att skapa ett produktionsbolag som egentligen bara skapades för just den filmen. Men nu hade vi tur kanske man ska säga med just den filmen. Den blev väldigt bra. Den blev väldigt uppmärksammad inom festivalvärlden. Kvaliteten var hög, särskilt med tanke på budgeten. Och efter det så började våra vänner och bekanta komma till oss med projekt. Bara, ni vet ju hur man producerar, och det var liksom learn as you go-resan. Så det var bara till att växa. Det var nästan lite grann som festivalen. Nu kommer behovet så kom först och så får vi liksom bara lära oss efterhand. Så nu har vi producerat ändå i 6 år. Så nu kan man väl ändå säga att jag vet vad jag håller på med. Men det var absolut inte fallet i början. Och nu har vi liksom klienter som kommer till oss. Och, det är allt från film till reklam till tv-serier. Lite allt möjligt. Fast vi sätter bara Changing Film-loggan på material som vi tycker håller den kvaliteten och den tonen som vi vill ha som produktionsbolag.
Vilken kvalitet och ton är det? Bara, det jag blir bara nyfiken på, alltså när man pratar om ton inom film, vad menar man då?
Ja, men jag är ju en sån här fantastiskt typisk skandinav som har mycket melankoli, det här ska alltid gärna vara lite dystert. Som jag brukar säga, jag brukar gilla filmer om jag mår lite sämre efter att jag har sett den än innan jag såg den. Då tycker jag att det är en jättebra film. Så det är väl den tonen, alltså vi är inte så glättiga av oss. Budgeten är inte egentligen vad som avgör, men det måste ändå till en viss summa pengar för att det ska se ut på ett sätt som vi är nöjda med också. Så budget och ton, material är det som avgör nästan om vi sätter oss stämpel på den eller inte.
Det är en besvikelse för dig då att larmen tystnar på Broadway var en komedi, om du vill må lite sämre när du går ut därifrån.
Precis. Alltså den måste komma tillbaka. Den var så otroligt rolig. Jag visste inte allt jag skulle förvänta mig när jag klev in på den musikalen, men bara blev blown away. Fantastiskt rolig.
Men då har vi alltså Linnea, skådespelaren, musikalartisten, producenten och festivalarrangören.
Mm.
Många olika hattar.
Mm.
Hur får du dem att liksom samsas med din tid? Är det någon roll som du föredrar eller liksom prioriterar på något speciellt sätt?
Det är en jättebra fråga och väl så här livets mysterium fortfarande som jag försöker knäcka koden på. Skådespelarhatten går före allt. Musikalhatten har lagts på hyllan. För att vara helt ärlig, min sång- och dansbegåvning och min sång- och danstid, jag håller inte uppe den kvaliteten som behövs för att det ska vara min karriär. Så jag sjunger och dansar för att det är roligt. Jag gör skådespel för att det är mitt jobb också. Men det är ju min passion. Så skådespelerihatten, den trumpar allt annat. 3 månader om året så är festivalhatten på nästan dygnet runt. Men så är producenthatten den som kommer att gå med projekt, för att då har man intensiva perioder. Just nu producerar jag en kortfilm som jag bara egentligen hjälper till en kompis produktionsbolag på, så det är ingen Changing Film produktion. Så det, den hatten åker av och på precis när projekten kommer, och så ligger skådespelarhatten på liksom hela tiden.
Du beskrev dig själv tidigare som en strukturnörd. Hur applicerar du det i din vardag?
Och jag har så många Google spreadsheets att jag borde få kommission. Men har man så här många hattar, så hade jag inte haft strukturen så hade jag nog blivit Alltså, helt galen. Vi har ju... Det finns ett Google-dokument för allt jag gör. Det finns ett Google-dokument för vilka julklappar jag redan har köpt. Hur mycket har de kostat? Så jag har lite koll på så att alla får lika mycket pengar. Så det måste finnas struktur. Det finns kalender med allas födelsedagar. Det finns kalender med min egen att göra-lista. Men jag tror det blev en nödvändighet. För när jag var lite yngre, då hade jag allt i huvudet. Jag hade aldrig kalender. Allting var i huvudet. Och sen insåg jag att det här är inte hållbart. Jag måste skriva ner om inte jag ska tappa allt förstånd. Men det har också blivit en styrka. För att nu har vi folk som jobbar med oss och våra produktionsbolag och festivalen för att vi är så strukturerade. Så det är lite grann en genväg för mig själv på något sätt. Men jag är ju otroligt petig. Om inte alla lägger texten centrerat i cellen så kan jag få så här att det är svettningar.
Men jag får en känsla av, och det är inte bara baserat på det du säger nu med strukturen, men också på saker som du har sagt innan när vi har pratat, att du är väldigt bra på att se människor och leda människor och motivera andra. Kan det stämma, tror du?
Oj, det låter ju fantastiskt. Det har ju varit väldigt roligt. Det är ju väldigt roligt att uppfattas så. Ja, men motivera andra tycker jag är roligt. Jag har jobbat som skådespelarlärare ett tag, en speciell teknik, och att kunna alltså vägleda, men att få andra att hitta sin egen väg. Det tycker jag är roligt, för det finns inte en väg liksom att följa, utan att få folk att se sin egen potential är ju fantastiskt. Det är jätteinspirerande, och sen ser man när de knäcker en kod någonstans som de har kanske kämpat med. Det är en otrolig känsla. Och likadant med filmfestivalen, att där är en av mina roligaste uppgifter att se till att folk träffar varandra. Jag tycker det är fantastiskt roligt att den här filmskaparen kanske måste träffa den här personen eller den här finansiären eller den här personen som är van vid att filma i New York, vad det än är. Att få göra det mötet, det tycker jag är absolut roligast.
Vi pratar mycket om hur liksom festivalen har utvecklats och du har utvecklats i dina roller och sådär. Hur mycket beror det på hårt jobb och sena kvällar och slit, och hur mycket liksom tur och flyt ska man ha?
Oj, det är nog en mogen blandning av de två. Det är slit. Jag skojar inte, det är 7 dagar i veckan. Det är inte heltid 7 dagar i veckan, men det är som jag låg igår kväll vid typ 1 på natten och svarade på mejl från en jättestressad regissör som var nervös. Och jag kände att jag får väl lugna den här människan lite grann nu, att allting är under kontroll. Imorgon är det måndag, det börjar vi igen. Men sen är det också att man väljer att jobba med rätt människor. Man väljer att jobba med väldigt begåvade människor, unga, begåvade, hungriga människor. Så kan man liksom växa tillsammans. Ett exempel är en av de första DP som vi jobbar med. Jag vet inte vad DP heter på svenska. Director of Photography heter. Vi får kanske köra på den engelska termen.
Vi blandar lite.
Ja. Vi hittade en ung kille för flera år sedan som filmade vår film. Insåg ganska tidigt att otroligt begåvad. Fingertoppskänsla. Och nu har han vuxit sig så stor att det är han som filmar alla Saturday Night Live sekvenser, alla. Men eftersom vi har vuxit tillsammans så vill han ju att vi producerar allt han gör. Så fort han gör någonting utanför det, han bara, ja men då får Johan och Linnea komma och styra upp det, så kan jag sköta det konstnärliga och så kan jag sköta allt det andra. Så att det är ju hårt jobb, men också att kunna se begåvning och växa tillsammans. Så det för mig handlar mycket om personlighet också. Gillar jag att spendera tid med den här personen? För då kan jag ta någon som är lite mindre erfaren, men jag tycker det är trevligt att jobba med dem. Så det är jätteviktigt för mig.
Har du några så här projekt som du ser tillbaka på och bara liksom saknar lite grann?
Mm. Ja, verkligen. Gud, vilken fin fråga. Den har jag inte tänkt på. Jag pratade till exempel bara typ i förrgår med 2 skådespelare som gjorde en pjäs med. Det var en jättebra pjäs. Ganska kluriga omständigheter som under vilka den som var producerad, men de andra de två manliga skådespelare som blev lite grann som bröder. Och vi har nu spritts över hela landet och hör av oss till varandra då och då och pratar. Det är liksom en liten... Man bildar liksom små familjer. Man får små familjer här och där. Det är jättefint. Så den pjäsen var det senaste som faktiskt dök upp i minnet och bara tänkte, åh, där där hade vi någonting speciellt, den lilla gruppen människor. Man lär ju känna varandra så otroligt snabbt i en produktion, om det är film eller teater, för att du måste snabbt bli emotionellt intim med en främling. Så det är liksom bara kasta alla masker och alla lager och bara, hej, här är jag, det här mår jag bra av, det här mår jag dåligt av. Och så. Det är ju väldigt ömtålig situation att vara i. Men jag gillar den. Jag tycker det är så skönt att få bara vara, alltså, emotionellt naken, om man kan säga så, med någon och bara lita på att de inte kommer göra illa en.
Tror du att din bakgrund som skådespelare har hjälpt dig i det, liksom, att kasta maskerna och liksom hjälpt dig så här ställa om, eller vad man ska säga, eller liksom komma närmare människor snabbt?
Jo, jag tror det är ofrånkomligt faktiskt att den erfarenheten läcker in i alla relationer man har, och även någon gång om man behöver vara auktoritär och sånt. Så att, nu känner jag kanske inte att jag har något direkt problem med att vara auktoritär, men det kan också, man kan ju, alltså, man lär sig av allt i livet. Alla saker man lär sig är erfarenheter som man sen applicerar på nästa sak. Så att självklart går ju skådespelarlivet in i alla andra roller som man spelar. Och nu har jag syskonbarn och liksom, jag söker liksom uppmuntra de sakerna som jag tycker är viktiga. De bara, ja, det är okej att vara emotionally vulnerable. Det är jättefint. Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag försöker indoktrinera så mycket jag kan.
Du beskriver också att så här, indiemarknaden passar dig lite bättre än liksom, ja, vad ska man kalla det andra för? Den andra.
Den kommersiella.
Den kommersiella, ja, bra. Berätta lite om det. Liksom, varför har det blivit så? Är det svårare att livnära sig på indiefilm?
Ja och nej. Det är svårare för att lönerna är lägre, men det är lättare för att det är mer jobb. Kommersiell film betalar bättre, men det är färre. Så skulle man göra någon stor kommersiell film, så har du ju, you can be set for life, liksom. Men indie är ju betydligt mindre, det är en smalare marknad, men den är mer konstant. Men alltså, jag har aldrig passat in i den kommersiella världen någonsin. Det är särskilt här i USA när det finns liksom speciella typer som de ser en och bara, okej, då är du den här typen av människa. Och jag passar inte in i dem, inte alls. Så de kan se en person på fotot och sen dyker jag upp i rummet och så tänker de, nej men usch, det här var ju inte alls vad jag hade tänkt oss. Så då funkar indie-marknaden mycket bättre, för det finns mycket bredare roller. Hoppas inte allt för många säger usch när jag kommer in i rummet.
Nej, jag tänkte också det. Snarare säger de väl wow, men så här, kanske inte var det de sökte av någon annan anledning, inte vet jag.
Det kanske är varannan usch och varannan wow. Vi får se.
Hur är indiebranschen här i New York? Hur ser den ut? Är den stor? Liksom?
Den är väl nästan störst i, vågar jag säga, världen. Kanske. Det är det. Här finns ju helt annan typ av sätt att få pengar. Man kan, det finns mycket privata investerare. New York som stad är otroligt positivt inställd till film. De gör allt de kan för att hjälpa en. Den är, jo, men här finns det konstant jobb. Sen ska du bara hitta vilka dörrar du ska knacka på. Hitta rätt människor. Jag tycker det handlar mest om att hitta rätt människor. Vilka förstår mig? Vilka ser mig som den typen av skådespelare som jag vill vara? Men New York är ju drömlandet på det. Likadant med indie-teater. Det är drömlandet här. Det finns en del indie i indie-teater i LA, men den är så himla utspridd. Här är det så koncentrerat. Det är en unik marknad. Absolut.
Är det svårt att komma in som svensk eller liksom utomstående komma in i branschen här?
Jag skulle faktiskt säga nej. Jag tror inte att det är svårt. Du får dyka upp precis som alla andra. Liksom, informationen finns tillgänglig och det är bara att dyka upp. Och svenska har ju väldigt gott rykte med att vi är väldigt så här, hårt arbetande, vi kommer i tid, säger jag som är 4 minuter sen idag. Men vi kommer i tid, vi är organiserade, säger vi att nu ska ni kunna de här sidorna manus till på måndag så kan man det. Så att jag tror att svenska som en stämpel är en väldigt positiv stämpel. Särskilt nu, det är så hett med svenska med alla Skarsgårds och Stig Larsson och allt annat. Men det är ju det som är så fantastiskt. Dörrarna finns inte i Sverige på samma sätt. Informationen finns inte. Och det är information finns inte tillgänglig. Här finns det på hemsidor, det är bara till att läsa, dyka upp, skriva upp ditt namn. Förhoppningsvis kom in i rummet. Och sen är det bara din begåvning som avgör resten.
Hur förbereder man sig inför en audition?
Film eller musikal?
Oj, vad ska vi ta? Filmna kanske?
Film, då får du oftast delar av manuset skickat till dig. Och sen så memoriserar du det. Behöver inte vara perfekt. Du ska, ett tips, du ska alltid ha pappret i handen. Alltid. Det anses inte bättre om att inte ha pappret i handen. Har det alltid också för att nerverna kan kicka in och då är det bara att kunna blicka ner och ingen tycker det är konstigt. Om du står och läser det från sidan så är det naturligtvis inte bra, men du ska alltid ha det i handen. Sen gör man förbereder sig på två scenarier, eller jag förbereder mig på två olika scenarier. Den som jag läser replikerna med kommer antingen att bara läsa dem rakt av från pappret eller så kommer de agera dem. Så jag måste ha två val förberedda för båda de scenarierna. Om de bara läser så måste jag ha en helt utskriven plan eller uttänkt plan på hur kommer jag att framträda med den här texten. Och sen med tanke på att min skådespelarteknik är så kallad meisterteknik som bygger helt och hållet på vad den andra ger mig, så har jag en skådespelare som då läser manuset och ger mig massa saker. Då måste jag kasta bort hela planen och bara reagera på vad de än ger mig och så börjar jag följa instinkten med istället. Så de två sätten finns.
Då vet man inte riktigt vad det blir.
Nej, det är det som är så härligt. Alltså jag älskar ju att göra audition. Jag är en av de få lyckligt lottade skådespelare som älskar att göra audition. För jag känner att nu har jag 30 sekunder på mig att göra det jag älskar.
Känner man inte en enorm så här press och bara, åh herregud, jag måste liksom visa dem vad jag går för på en ganska begränsad tid?
Jo, ibland. Men ibland så är det bara till att njuta. Alltså det är så lite du kan göra för att påverka deras beslut ändå. Om du bara går in och som säger, be the best you can be. Då det ligger i deras händer ändå. Alltså jag hade ju någon story från någon producent från 100 år sedan som sa att det var en jättebegåvad människa som kom in, gjorde en fantastisk audition, fick inte jobbet för att hon var för lik den andra producentens ex. Så det är så lite som har med det att göra. Och så ska man ju komma ihåg att de vill att du ska vara bäst i världen. För så fort den som är bäst i världen kommer in i rummet, då är de klara, då behöver de inte jobba med. Så att de vill att du ska lyckas. Och det är ganska skönt att ha med sig, att du sitter och teamlar som är din egen lilla hejaklack.
Kan du berätta om, har du något minne från någon audition som du har gjort som sticker ut lite extra?
Bra eller dålig?
Både och, eller vilket som?
Alltså jag har väldigt många roliga som har gått väldigt dåligt. Min favorit är, jag ska ta två roliga som var väldigt dåliga. Och den ena var för musikalen Hair, för jättelänge sedan. Och den är ganska laid back vad det gäller dansrutinen. Den är liksom lite mer så här chill. Tänkte jag, det här blir jättebra, för jag hade inte tränat på ett tag och tänkte, det här blir jättebra. Så går jag in och det första som händer är att koreografen säger att ja, vi har ju tagit en liten annan approach. Vi ska köra liksom en superdansgrej. Och jag bara, shit, det här blir ju jättedåligt. Så jag så här fejkar en skada. Jag låtsas sträcka ljumskan och typ så här haltar ut och bara tar väskan och springer ner till tunnelbanan typ bara, oh, aldrig igen. Men ni som har insett att det här blir väldigt dåligt, det kommer inte att bli bra om jag stannar, jag kan lika gärna gå. Men egot var ju ändå så stort att jag inte ville bara ta väskan och gå, jag var tvungen att låtsas att jag så sträckte mig. Det är så dumt, det är så dumt, men det gick bra. Jag kan ju skratta åt det nu, då var det lite förkrossande. Ja.
Det är jätteroligt.
Ja, men alltså, ens ego är ju så himla... Man är ju så liten i den situationen när man är i ett rum och inser att shit, det här kan jag inte. Det här klarar jag inte av. Och alla säger att jag inte klarar av det. Det är så vanligt att ta bort sig själv. En annan var för en... jag kommer inte ihåg vad det också kanske är musikal för 100 år sedan. Kanske där alla kufar är. Det är därför alla mina roliga minnen är från musikal, för där är de kufigaste människorna. Men... där de började prata om min audition när jag fortfarande var i rummet på ett negativt sätt. Jag var kanske 2 meter från dem och de började liksom undgöra sig och sucka. Och jag vet inte vad jag kan göra med det här. Alltså, jag vet inte, fattar inte varför hon sjöng den sången. Och jag stod där och tänkte, men herregud. Och det var bra i och för sig, för att då visste jag att även om jag skulle få det jobbet så ville jag inte jobba med dem. För att den miljön är ju inte så trevlig att vara i. Så det var två minnesvärda ögonblick. Alltså sen är det svårt att komma ihåg dem riktigt bra. Det är svårt att komma ihåg de gångerna som man verkligen nailade. Men ibland kan man ju naila fast att man inte får någonting. Jag gjorde en audition som jag nu aldrig varit så stolt någonsin för en pjäs. En pjäs som jag kan väldigt väl, jag kan rollen väldigt väl, älskar materialet. Gick in, körde fullt ös. Och, alltså jag vet att jag har aldrig kunnat göra den audition bättre. Och fick inte ens en callback. Men jag var så supernöjd och då är jag nöjd. För då har jag visat, så här hade jag gjort det om jag blev kastad. Liksom. Så det är ju det också, är man nöjd själv så spelar det inte ens jättestor roll vad de tycker.
Är det svårt att dela med eventuella besvikelser?
De kommer mer och mer sällan. Men när de kommer så blir man rätt nere. När det är någonting där man känner att shit, det här hade kunnat förändra väldigt mycket. Jag gick jättelångt i processen för Cabaret på Broadway. Jag gick till sista callbacks. Och det hade ju betytt enormt mycket. Så den var lite tuff. För då hade man redan börjat... vaggas in i att det här är möjligt, det här kanske händer liksom, och då kommer jag tjäna så här mycket pengar och då kommer den här resmen och då kommer jag träffa de här människorna. Så jag tror att det kommer lite grann, är det bara en audition och du går in och kör, du glömmer den sekunden efter du kliver ut, för att det är liksom, det är mitt jobb, jag bara går in och kör och sen går ut. Men när man börjar känna att shit, det här kan vara någonting, det här blir nog bra, då kan det komma de små nypen av besvikelse. Fast de blir färre. Man är så van vid nej vid det här laget.
För att komma in i en roll, vilka knappar måste man trycka på då för att liksom hitta rätt känsla? Hur vet du liksom, kan du bara plocka fram vilken känsla som helst på kommando?
Ja. Det kan jag, det ska jag kunna. Det är ju det som är så fascinerande med yrket, att det går ju tillbaka till tekniken. Kanske det som är en sån här vanlig vanföreställning om skådespeleri, att det är bara någonting man gör, men det är ju otroligt baserat på teknik och träning och hårt arbete. Och som jag brukar känna är ju som här, om man säger att jag har 5 knappar per känsla, så måste jag preppa alla de 5 för att olika saker fungerar olika bra olika dagar. Och sen har jag en Spotify-playlist med låtar som får mig att må på olika sätt. För mig funkar musik jättebra som en genväg in i känslor. Och sen har jag liksom scenarier som jag bygger upp inombords. Min teknik handlar bara om att inbilda sig scenarier som skulle kunna hända i verkligheten. Och så går man in i dem på ett detaljerat sätt. Och via det. För människan gör så hela tiden. Ett exempel som jag brukar ta är att om du ska träffa någon och den personen är sen, så först tänker man, ah, vad jobbigt, vad de är sena. Och sen börjar man tänka, men shit, har någonting hänt? Och sen så efter att ha gått en viss tid så börjar man liksom bli riktigt orolig och liksom bara föreställa sig, herregud, är de på sjukhus? Och sen så liksom hamnar sinnet i den världen. Och det är exakt det som min skådespelarteknik bygger på. Att sinnet gör så ändå, så jag bara gör det medvetet. Och så hamnar man i en känsla och sen så säger jag någon action och så kör man.
Vi var inne på det lite tidigare och jag vet att jag tänkte på den frågan just så här, hur skådisyrket blandas ihop med ditt riktiga liv liksom. Mm. Men det är ju så på ett sätt som det kan göras då till exempel.
Mm. Men man tappar lite grann, eller man lägger av lite lager tycker jag. Jag tycker man blir faktiskt mer och mer bara mänsklig med människor. Man hoppar liksom över 4 artighetslager innan man kommer till det man egentligen vill säga. Så man hoppar rakt in i det och jag uppskattar det liksom. Varför ska man slösa så mycket tid? Det är liksom lika bra, likadant. Det kan vara i förhandling, men det kan också vara i vänskapsrelationer. Att nu, här är jag. Alltså, det här har jag erbjudat som vän. Eller det här har jag erbjudat som producent. Funkar överallt liksom. Och jag tror att skådespeleri världen hjälper. För att ibland vet vi ju inte om själva. Att vi sätter på ett yttre jag liksom. För att det är så vana. Som min gamla coach brukade säga, att du måste ha ett yttre jag på dig i tunnelbanan i New York. För annars så kommer du bli galen av alla idioter där nere. Men om du då vet om att du gör det, så kan man plocka bort det när det inte behövs längre. Och så kan man bara få vara vem man är. Och det är, alltså det är väldigt befriande.
Ja, det är fint på något vis tycker jag. Det är fint beskrivet. Men nu blir jag också nyfiken på, för att jag hade tänkt fråga kring liksom, din producentroll. Och jag vet när vi pratade tidigare om det, så sa du också att du har blivit bättre på just så här, ge raka besked. Och var liksom, alltså, när du har den hatten på dig ganska så där bestämd.
Mm.
Och i det så här, har New York liksom fostrat den sidan hos dig själv?
Och absolut, alltså absolut. Jag vet inte om jag fick den kvaliteten när jag kom hit, eller fall den alltid fanns och New York typ väckte den till liv. Men man tar ju bort ganska mycket bullshit när man landar här. Alltså jag uppskattar det. Jag uppskattar det inte enormt mycket. Jag kommer ihåg en gammal tidningsintervju jag gjorde för en tidning hemma i Sverige. Och då så var titeln "New York har gjort henne hårdare". Och sen var det en bild på mig när jag såg så otroligt ljuv ut. Jag tyckte det var väldigt roligt att de valde just den rubriken. Men det är sant. Och det är så skönt. Och sen så får man kanske nyansera sig lite grann, som jag kanske inte är världens bästa på. Och inte skrika på taxichaufförer och sånt när man går över gatan. Men det är lite enklare. Och visst hårdare. Och jag hade kanske önskat att jag hade mer, alltså jag hade fått tillbaka lite mer tålamod. För det har försvunnit också. Så det är ju inte, det är inte enbart en positiv utveckling. Utan lite av den här oskuldsfulla känslan har ju försvunnit. Och jag kan ju se den ibland, särskilt hos svenska kvinnor som flyttar hit. När de är nya här så har de kvar den här fantastiska, oskuldsfulla, vad ska jag säga, bright eye liksom. Och jag kan liksom se det och så tänker jag, gud vad fin du är, det där kommer att försvinna liksom. Och det är så sorgligt, för det är så fint, det är så fint, det är så oskyldigt, det är så rent på något sätt. Så den kan jag sakna, det, den förundran och möjlighetstänket som jag nog hade innan jag flyttade hit, som har nötts bort allt eftersom.
Men sen måste du också berätta om språket, för det är ju jätteroligt.
På språk? Vad menar du?
Om engelskan. Alltså hur engelskan. Ja, men jag tänker att du pratar engelska med din kille till exempel hela tiden, fast ni är svenskar båda två. Det var ju, jag tycker det är väldigt roligt. Kan du berätta lite om det?
Jo, men det blev, det var Johans förslag för många år sedan. För både han och jag vill ju jobba bort så mycket accent som möjligt. Och Johans accentcoach sa att nu får du prata engelska hemma, för att om du går tillbaka till svenska varje dag när du kommer hem så kommer det här ta hur många år som helst. Och jag var först jätteemot det. Jag var jätteemot, bara nej, det är min identitet, svenska är mitt språk, så här. Men sen så sa jag, men okej då. Och nu så, nu är det ju engelska, nu är det ju engelska alltid. Jag kan faktiskt uppleva själv att om jag har drömt på svenska under natten så ändras mitt engelska uttal dagen därpå. Då är det lite mer för svenska, för hjärnan har liksom hamnat i den kanalen på något sätt. Men alltså, det är likadant som vi upplevde nu precis. Jag vet ju inte vad termer heter på svenska. Filmtermer, ingen aning. Alltså regissör, men det var ju typ, det är typ där mitt filmlingo stannar. Och det tycker jag är så spännande. Jag håller på att bygga en reklamfilm för ett svenskt företag just nu. Och jag var tvungen att skriva hela prospektet på engelska. Bara ni får stå ut. Det kommer vara på engelska, för jag kan inte uttrycka mig inom den här världen på något annat språk. Men engelskan har ju också fler ord än svenskan. Så det blir ju mer nyanserat, bara rent naturligt. Så att vi har, vad är det, 3 gånger fler ord än något sånt där i engelska språket mot svenska språket.
Känner du dig annorlunda när du pratar på engelska och svenska?
Ja, det tror jag nog. Ibland tror jag att, ibland känns det som att de människor som jag pratar svenska med, det är lite grann som vi har en hemlighet. Liksom. De får se en sida av mig som ingen annan får se. Och det handlar ju om språket. Liksom, att också, jag pratar ju skånska, det är en stor del av, jag identifierar mig som skåning. Liksom. Jag vet inte varför vi har blivit så otroligt patriotiska just nere i Skåne, men det var väl för annan anledning någon gång, säkert något med Danmark en gång i tiden. Men engelskan är ju mitt, engelskan är mitt känslospråk. Det är mitt arbetsspråk och mitt känslospråk. Jag kan ju beskriva mycket mer känslor på engelska. Jag kan förklara hela ett brett känsloregister på engelska på sätt vi aldrig skulle kunna på svenska. Och sen är det ju också, jag kan vara mycket tydligare på engelska. För då är det återigen min yrkesroll när jag behöver vara lite bestämmande, lite auktoritär. Det är enkelt att vara tydlig på engelska. Det är skönt. Det är skönt på något sätt.
Mm, då förstår jag vad du menar när du sa förut att du grälar bättre på engelska.
Ja, ja. Jag är jätteduktig på det.
Men det bottnar sig att du kan förklara mer hur du känner, alltså mer specifikt.
Mm. Och orden har lite mer kraft. Det, alltså, där kan man ju komma in på svordomar och sånt. De har ju mycket, det är mycket mer effektiva svordomar på engelska än vad man har på svenska. Liksom om man säger din jävel, det trycker inte så hårt. Liksom.
Har du några tips till New York om man är här och besöker stan? Några restauranger du älskar eller affärer eller vad det nu kan vara? Eller pjäser man ska se för den delen?
Oh. Ja, oh, vilken bra fråga. Det här var jättesvårt. Gud vad svårt det blev. Jo, men om man kommer och besöker så tycker jag att man ska chansa på Off-Broadway. Se inte bara det glitsiga glitter och plymer på Broadway, utan chansa, se något jättekonstigt Off-Broadway, för det kan vara någonting som är bara så här, wow, jag har aldrig sett teater på det här sättet någonsin innan. Eller så kommer det vara något jättemärkligt och då så kan du komma hem och prata om det istället, att jag ser något helt sjukt. Det var bara massa folk som sprang ut med typ kockaburkar eller någonting. Men så att chansa lite mer, det kan jag uppskatta. Likadant matmässigt, utforska Brooklyn. Det finns så mycket bra mat som helst. Jag går upp till Greenpoint. Ät god mat, se vad New Yorker själv äter. Du kommer inte hitta en enda New Yorker på Times Square, liksom, så åka inte dit. Det är hemskt. Det är inte en symbol för hur New York egentligen är. Jag flyr ganska ofta upp till High Line. De promenerar eller sitter på en bänk där, tar med en bok. Då har du vattnet nära. Du har trafiken liksom ett steg bort eftersom du är uppe på en gammal bro. Det kommer en ny park också nu på Hudson River, typ nästa år. Det ska bli jättespännande, en flytande park. Så den kommer jag utforska i alla fall när den kommer ut. Mat är ju lite sådär, för jag är ju vegan. Så alla mina mattips kommer ju vara otroligt begränsade för folk som inte känner för att äta veganmat. Men om ni känner för att äta veganmat så tycker jag att ni ska kolla By Chloe, som är typ syndernas näste. Det är bara burgare och mac and cheese och italiensk comfort food för oss som äter bara växter.
Är man nyfiken så får man följa dig på Instagram.
Ja, får man jättegärna göra. Jag lägger jätteofta ut landskapsbilder som bara jag gillar. Och lite annat så till att blanda upp med. Men det är så roligt, jag fick sån här, det är att man kunde göra de mest likade bilderna. Och jag tänkte, åh, mina landskap, så här. Jag var inte ett enda landskap med. Jag bara, ja, då får jag lägga ut landskapen för mig själv då, för jag tycker de är fina i alla fall.
Om man vill se landskapsbilder och se vad du är up to in New York City, vad heter du på Instagram?
Jag heter Nomadlinnea. Jag blev liksom lite självutnämnd nomad eftersom jag flyttat runt så mycket. Det var inte någonting jag trodde jag skulle göra med mitt liv. Men så blev det. Så Nomadlinnea på Instagram, där finns jag.
Toppen. Då alla får gå in och följa Nomadlinnea. Och tack så jättemycket för att du har kommit idag. Det var så kul att prata.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterssvärd, och Linnea Larsdotter. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt, och glöm inte att följa podden på Instagram så länge, och där heter vi Amerikabrevet. Och mejla gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast@gmail.com. Linneas tips, de kan man hitta på amerikabrevet.com.
Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.